Ja, god morgon, god morgon. Jag har fått en fantastisk text att tala över här, Filipperbrevet. När jag var i 20-årsåldern ungefär så fick jag ett väldigt personligt och starkt möte med Gud. Och då började jag läsa Filipperbrevet. Och Filipperbrevet betydde så jättemycket för mig, så det var det första boken som jag riktigt studerade i Bibeln och satte mig och läste. Jag minns jag läste en kommentar av vad heter han nu? Jag har glömt vad han heter, men i alla fall det var en väldigt bra kommentar. Och den berörde mig, jag minns jag antecknade och skrev och sådär. Och jag vet inte hur ni har gjort här under tiden vi har läst Filipperbrevet, men det har varit fantastiskt att lyssna på de olika delarna. Och vi har kommit till sista temat här, glädjen i nuet. Ja, och vi har redan haft mycket glädje här. Jag hörde om två söndagsskolbarn, eller det var väl inte i den här församlingen, men det lär vara en sann berättelse. De funderade under en bilfärd, de satt i bilen och så sa den ena flickan till den andra: hörru du, Gud vet jag vem det är, och Jesus honom är koll på, men vem är den där helige Anders egentligen? Så det var, ja, man kan ju försöka vara lite rolig här, men det är inte den sortens glädje vi ska prata om egentligen. Men visst är det roligt med lite skämt ibland och lite roliga saker. Vet ni förresten vem som är Bibelns sämsta skidlöpare? Men vet ni inte? Ja, jag hittade det här på ett ställe. Det är den förlorade sonen. Han vallade ju svinen och åt upp skidorna. Ja, det var en liten introduktion där. Glädjen i nuet. Ja, jag måste väl säga det att jag har själv svårt för det här. Det är ett svårt ämne. Det är svårt att ibland hitta den där glädjen i nuet. Men jag tror det är viktigt för oss. Jag tror det är viktigt att hitta den där ögonblicken i nuet där vi kan glädja oss. Och vi har hört om Katrin talade förra söndagen om glädjen i vår tro. Vilken fantastisk glädje vi har i tron. Och Mattias, han talade om glädjen i våra relationer, som talade om gemenskapen. Och innan det så talade Katrin om glädjen mitt i svårigheter. Alltså det är en styrka i det kristna livet att ha en glädje som går djupare. Och det är lite det jag skulle vilja tala om idag. Hur känner du inför det idag? Har du svårt att njuta av nuet? Är du som jag? Att ibland så är det svårt att verkligen glädjas i vardagen då. Och det är därför säger ju predikan i första hand till mig själv. Det brukar vara så. Men vi får försöka hitta lite glädje allihopa här. Det är ju, barn ger oss ofta glädje. Eller hur? Visst ger de oss mycket glädje. De kan ge oss oro och bekymmer också. Men ofta ger de väldigt mycket glädje också. Eller hur? Håkan Kenne, han var på vår församlingshelg. Han la ut den här bilden idag på Facebook. Han är väldigt glad för att det är snö i Skåne. Vi har ju fått lite snö, men inte så mycket. Och jag hittade en liten söt tjej också där. Mitt på en sten i väg så ser hon väldigt glad ut. Lyckande är att söka det som man tycker är roligt att göra och ägna sig åt det. Vi oroar oss lätt för framtiden, inte minst i den här tiden. Vi lever i en orolig tid, en svår tid, mycket oro. Och vi kan också ibland oroa oss och ha bekymmer för det förgångna, det som ligger bakom. Men vi får ju vara med om våra små glädjestunder i veckan. Var det någon mer än Lars Ljungström och jag som satt framför tvn och gladde oss? Ja, det var fler. Jag får inte säga det här egentligen nu, men jag måste nästan säga tack gode Gud för Zlatan. Han ger oss ju så mycket glädje. Ja, nu ska vi se. Nu minns jag inte vad jag har mer för bilder. Men det här är en intressant matematik. Delad glädje är dubbel glädje. Och delad sorg är halv sorg. Ganska tänkvärt. Ja, delad glädje är dubbel glädje. Och delad sorg är halv sorg. Men ni är min glädje. Vår församling är en glädje. Det här är från under öppen himmel, tror jag hittade den bilden. Gemenskapen, församlingen. Och det är det som Paulus skriver om också. Han skriver i Filipperbrevet att ni är min glädje. Stå därför fasta. Och det ska vi läsa nu om det. Stå därför fasta. Filipperbrevet kapitel 4. Stå därför fasta i Herren, mina kära syskon i Skogsrokyrkan, skriver Paulus till oss idag. Som jag älskar och längtar efter, ni som är min glädje och min segerkrans. Jag uppmanar Evodia och uppmanar Syntyche att vara eniga för Herrens skull. Ja, dig också som är en verklig vän ber jag, hjälp dem. Ty de har kämpat för evangeliet tillsammans med mig, liksom Clemens och mina andra medarbetare som har sina namn i livets bok. Det är en glädje det också. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och tackar, när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm, ta fasta på allt detta. Vad ni har hört, vad ni har lärt, vad ni har tagit emot, hört och sett hos mig, det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Ska vi be tillsammans. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för ditt ord till oss här. Tackar dig för att du redan har talat till oss. Och jag vill tacka dig, far, för att du har gett oss en glädje som går på djupet och som finns i djupet av våra hjärtan. Tack för att våra namn är skrivna i livets bok. Tack för det fantastiska att få vara ett ditt barn, att få tillhöra dig. Att få veta att du är vår frälsare, du är vår konung, du är vår herre. Vi prisar och lovar dig. Tack för den glädjen som går så långt över allting annat. Och som verkligen ger oss en tillförsikt mitt i livet. Mitt ibland svårigheter. Mitt ibland problem. Du är vår glädje. Tack Jesus. Välsigna nu den här stunden. Välsigna oss. Låt oss få sitta med öppna hjärtan. Tala till oss var och en. Möt oss, Herre. Och du vet om det är någon av oss som behöver ett särskilt möte med dig idag, Herre. Möt med oss då, Herre. Tack för att du vill göra det. Amen. Ja. Filipperbrevet är glädjens brev. Man brukar kalla det för det. 16 gånger så nämns ordet glädje. Och flera gånger så kommer den här uppmaningen till oss i brevet. Paulus säger gläd er. Och lika ofta så betonas sammanhanget, eller egentligen den djupaste orsaken till denna vår glädje. Vad är det för orsak? Ja, det är vår gemenskap med Kristus. Kristus gemenskapen. Och Filipperbrevet är ett brev om glädje, men det är också lika mycket ett brev om lärjungaskap. Om att följa Jesus, om att det kristna livets villkor, vad det kristna livet handlar om. Det handlar om lydnad och om gemenskap. Det är innehållet i Filipperbrevet kan man säga. Det är också ett väldigt personligt brev, för man kan känna verkligen Paulus hjärta i det. I inget annat brev som han skriver så kommer vi honom så nära. Han delar sin kamp, han berättar om sina lidande, om sin villrådighet och om sin besvikelse och sin oro. I förra kapitlet som Katrin talade om så handlar det om villolärare också. Och han säger ju till och med så här: var på er vakt mot de där hundarna, de där skadegörarna, de som vill splittra, de som vill göra illa i församlingen. Och han är väldigt öppenhjärtlig, Paulus. Sen delar han också sina framtidsperspektiv om sin tro och sitt orubbliga hopp inför evigheten. Att Jesus kommer tillbaka, det hoppet det går igenom. När skrevs det här brevet då? Ja, ungefär 61-62 tror man. Och vad är Paulus? Jo, han sitter ju själv i fängelse. Han sitter i husarrest, förmodligen i Rom. Och där har han suttit i 4 år. 4 år har han suttit där. Nej, förlåt. Han satt först 2 år i Caesarea och sen 2 år i Rom. Så vill jag minnas att det var. Och han vet att han själv förmodligen kommer att möta döden. Att han kommer att bli avrättad. Och det blev han ju sen under kejsar Neros skräckvälde. Vem skriver han till då? Vad är de här Filipperna då? Filippi, vad ligger det då? Jo, det är en församling som han själv har grundat. Apostlagärningarna kapitel 16. Dit Paulus kommer då. Och han känner sina mottagare. Han känner dem som han skriver till. Han vet hur de har det. Han vet vad de går igenom. Han vet att de har gått igenom svårigheter. Och ändå så är brevet så fyllt av hopp och glädje på grund av Jesus Kristus och tron i honom. Och förmodligen så kom Paulus till Filippi 10 år före detta, 12 år kanske, och 50 ungefär, på sin andra missionsresa. Och då har han haft en dröm om att det kom över till oss, till Makedonien. Kom och hjälp oss. Och där, det var en man som visade sig i drömmen och så begav sig Paulus till Europa. Så det här är egentligen skrivet till de första kristna i Europa, i Makedonien, då i Filippi. Det finns en kvinna som nämns i Apostlagärningarna 16 som heter Lydia. Lydia från Thyatira. Och alla i hennes hus som kom till tro, de är förmodligen mottagare av de här orden. De lät döpa sig. Paulus och Silas hamnas i fängelse. Och då vet ni att fångvaktaren där kommer till tro. Han kanske också är med i den här församlingen. Det handlar om människor precis som vi som kom till tro när Paulus var i församlingen. Och nu skriver han till dem det här brevet då. Och ett av hans favorituttryck det är i Herren. Det är ett väldigt vanligt uttryck då. I Kristus, i Herren. I vers 1 här. Stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter. Stå därför fasta i Herren. I, det där lilla ordet i. Det handlar om relationen till Kristus då. Och det finns väl 2 nyckelverser tycker jag i det här brevet. Det är först i kapitel 1, vers 21 då. Där Paulus säger så här: för mig är livet Kristus och döden en vinning. Det är en stark vers detta. En väldigt stark bekännelse av Paulus. Att det finns en gemenskap som står över både liv och död. Ingenting är viktigare för Paulus. Ingenting kan skilja oss ifrån Kristus. Varken liv eller död. Ingenting. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Och flera gånger i brevet så dras han emellan det här. Ja, jag skulle ju vilja vara med Kristus, men jag behöver vara kvar här för er skull. Och han är liksom delad, för han vet det att det jordiska, att leva i den här världen, det är någonting som kan försvåra Guds gemenskapen. Och så tänker han så här: ja, men om jag är med Kristus då kommer jag vara i fullständig gemenskap med honom, fullkomlig gemenskap med honom och leva det där fantastiska livet som jag redan nu lever. Det är väl en av nyckelverserna i det här brevet som jag tycker är så fantastisk. En stark bekännelse av Paulus. För mig är livet Kristus och döden en vinning. Döden är ingen katastrof för Paulus, utan det är starten på någonting nytt. Den andra versen då, det är den som vi har idag. Jag skulle vilja säga att det är som en livsinställning. Gläd er alltid i Herren. Än en gång så vill jag säga gläd er. Vad är då sann glädje egentligen? Ja, vad tänker vi på? Är det när Zlatan gör mål? Nej, det är visserligen kan vara väldigt roligt när något sånt händer. Men jag tänkte lite på det där. Vad är sann glädje för människor idag? Ja, ofta så handlar det om att fly från vardagen. Att göra något annat. Att försöka förändra min vardag. Att kanske ge mig själv någon kick eller någonting. Att någon pryl som ska glädja mig. Och kanske jag ska försöka skapa någonting annorlunda. Förändra det som det är min verklighet. Och helst ska man ju i vår tid och i vårt samhälle resa bort till någon paradisisk strand långt borta. Och så ska man ligga där på den där stranden och glädja sig. Kanske i Australien, jag vet inte. Och där finns ju allt det fantastiska där borta. Inte i nuet. För nuet är ju så tråkigt och det är så hemskt. Men vad säger Paulus då? Gläd er alltid i Herren. I det du har i Herren. Det är det vi ska glädja oss i. Alltså, för Paulus är det något som går mycket djupare och som är mycket starkare än den där lyckan som är så kortvarig och som bara pågår en liten stund. Den där lyckan försvinner ofta med våra omständigheter. Men sann glädje i Gud, det skulle jag vilja säga, det är oftast någonting helt annat. Det är något som kan vara tyst. Det kan vara en stilla övertygelse i mitt hjärta om Guds kärlek och hans verk i mig. Det är en tillförsikt och en förvissning om att Gud är med mig i allt det som händer. En livsinställning. Det tror jag. Och jag tycker det har kommit fram bra i de andra predikningarna också. Det är inte bara någon glättig glädje på ytan, utan det är någonting mycket djupare. Jag minns en av mina lärare på missionsskolan. Han bad en bön en gång som jag kan inte glömma den. Han bara bad så här: tack gode Gud för att jag får vara bland dem som kallas dina barn. Att jag är ett Guds barn. Det var så starkt där. Tänk att jag får vara ditt barn. Det är djup teologi. Det är djup visdom. Vi har verkligen många anledningar att glädja oss som kristna. Och det är Filipperbrevets budskap. För det första i kapitel 1, vers 6 så talar Paulus om gemenskapen med Kristus. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i dig, han ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Han ska göra det. Och i kapitel 2, det är ju fantastiska verser i kapitel 2. När han talar om vem Jesus är. Låt det sinnelag råda hos er som fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss. Och när han till det yttre hade blivit människa så gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom och alla knä ska böjas för honom. För han är Herre, Jesus är Herre. Det är en glädje som inte handlar om att rycka upp sig eller försöka bli lite gladare. Utan det är en glädje som går på djupet, en grundtrygghet, en säkerhet, en visshet som bär. Och ibland när man är ute och fiskar, vet ni, så kommer man till sånt här gungfly. Vet ni vad ett gungfly är? Vet du det, Alexandra? Det är en mossa och så här. Och så är det vatten under. Och så bara gunga allting då. Och då går man ut på det och så känner man liksom det är vatten under. Det bara gunga allting. Det är nästan som på den här mattan nu. Nej. Men i alla fall, gungfly då. Men mitt i det där gungflot så finns det en fast punkt. Det är vår tro på Jesus. En fast punkt mitt i gungflyt. Halleluja. Gemenskapen med Kristus, det är den första glädjen verkligen. Gemenskapen med andra, den finns här också. Paulus han nämner det. Stå fasta i Herren, mina kära syskon. Ni är min glädje och min segerkrans. Gemenskapen, enighet, glädje. Det är det som Paulus önskar ska finnas i gemenskapen. Och det leder, i den här texten så leder gemenskapen med Gud till ett annat förhållningssätt till mina medmänniskor runt omkring. Han talar om här att vara fördragsamma. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka du Gud då och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mer värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Och för det tredje så handlar det om att leva i en väntan på att Jesus ska komma tillbaka. Att leva och vänta Jesus, det är att leva ett annorlunda liv, skulle jag vilja säga. Det är att man behöver inte vara uppslukad av det som händer just nu, utan man vet att en dag så kommer den här världshistorien att få ett slut genom att Jesus kommer tillbaka. Herren kommer tillbaka. Och Paulus, han menar att vi kan ha en annan attityd som ger oss frid i sinnet. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära, säger han. Gör inga bekymmer. För Jesus har allt under kontroll. Det kan vara gott att höra i vår tid. Men vi oroar oss gärna. Visst gör vi det. Det säger min fru ibland till mig. Du oroar dig för mycket. Det gör man ju. Man oroar sig för både det ena och det andra. I min ålder så börjar man oroa sig för kroppen. Vad som händer med den. Och att man ska bli sjuk. Och man kan oroa sig för sina föräldrar. Och man kan oroa sig för barnen. Det finns mycket man kan oroa sig för. Vad säger då Jesus? Kapitel 6 i Matteus, bergspredikan. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av, eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, Lisette. Vi behöver bli mer ornitologer. Vi behöver se mer på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte, de samlar inte i lador. Men det är himmelske fader, han föder dem. Han tar hand om dem. Är inte ni värda mycket mer än dem? Vem kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor och se hur de växer. Själv brukar jag titta på prästkragarna på sommarna. Jag tycker de är fantastiska prästkragar. Men liljor är också fina, eller hur? Men prästkragarna på sommaren är fantastiska, tycker jag. Och faktiskt så såg jag en prästkrage här om förra helgen. Kan ni tänka, en trotsig prästkrage som i november blommar. Det har ju varit så milt nu, va? Det är en härlig blomma som verkligen vågar. Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska inte han då ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör i därför inga bekymmer. Fråga inte vad vi ska äta, vad vi ska dricka, vad vi ska ta på oss. Allt sånt jagar hedningarna efter. Alltså de som inte känner Gud, de jagar efter allt detta. Men vi behöver inte jaga efter det. För vår himmelske far vet att ni behöver. Han känner, vet om vad vi behöver. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Filipperbrevet här så räknar Paulus upp flera saker, sex egenskaper som ska prägla våra tankar. Och jag tänkte bara säga lite kort om dem. För det första, i vers 8. Om jag kan få tillbaka den, kan jag göra det? Kan jag backa dit? Då får jag backa mycket. Där. Och så, mina bröder, det som är sant, det som är upphöjt, rätt och rent, det som är värt att älska och akta, allt som kallas dygd och allt som förtjänar beröm. Ta fasta på allt detta. Det är lite av det som Paulus tycker att vi ska tänka på. Alltså det som är sant. Vad är sant? Att Jesus är ju sanningen. Jesus är sanningen. Sanningen ska vara vår ledstjärna. Lögnen kommer från vår fiende. Sanningen kommer från, har vi Jesus. Det som är upphöjt, det talar om föredöme. Det som är betydelsefullt och viktigt. Det som är rätt och rent, ärlighet och god moral. Leva rätt i relation till Gud och våra medmänniskor. Det som är värt att älska, det som är eftersträvansvärt att leva för, det som är positivt. Att leva i Kristus på det sättet, det innebär glädje. Igår var det fest i vår kvarterslokal, precis nedanför vårt hus. Och det var två tonårstjejer som kom förbi och ringde på dörren i onsdags, tror jag det var. Och så sa de, på lördag så ska vi ha fest nere i vår lokal här. Jaha, sa jag. Ja, varför kommer ni att berätta det? Jo, vi tänkte det är bättre att vi säger det innan. Ja, okej. Okay. Funderar man ju lite vad som kommer hända. Ja, och det hände rätt mycket där igår kväll alltså. Från klockan 9 till ungefär klockan 2 i natt så var det fullt liv i den där lokalen. Men det var inga glädjerop. Det var mycket skrik och mycket ljud från festande ungdomar, men de lät inte glada. Det var rop av ett annat slag och det blev till och med lite bråk, vad jag såg. Det var inte den glädjen som finns i Kristus. Jag tror det var en annan sorts glädje. Och jag hade en god vän, Adriano, och han brukade säga att världens glädje är lite som fyrverkerier. Man skickar upp en raket, plum, och så exploderar den och så lyser den en liten stund. Men sen falnar den ner och så är det alldeles mörkt. Glädjen i Kristus är någonting helt annat. Nu ska vi se här om jag kan få sammanfatta det här. Vad är klockan? Hjälp. Är ni trötta? Nu har jag tre punkter här. Tre perspektiv på glädjen i Kristus. För det första, glädje över det som redan har skett. En sammanfattning. Alltså, glädje över det som Jesus har gjort för dig. På korset har Jesus tagit all din synd och din skuld. Han har kommit med förlåtelse och försoning. Det är det som finns i Jesu verk. Glädje över det som redan har skett. Det Jesus har gjort för dig. Det ger djup glädje. För andra, glädje i nuet. Kristus är med dig. Jesus är med dig i vardagen. Och han är den som ger den sanna glädjen. Det där är lite att ha en attityd i livet. Att ha en förnöjsamhet och en tacksamhet. Och nu har jag bett Magnus att han ska ge ett litet vittnesbörd här. Varsågod Magnus, kom.
Jag ska fatta mig väldigt kort, men Stefan bad mig och säga lite grann vad som har gett mig glädje eller hur jag upplever glädje i nuet. Och jag gjorde det gärna för jag har själv reflekterat över det en tid. Och i nuet så kan man ta den sista veckan, så jag var på hos min dotter Lovisa och åt lunch med henne på en indisk restaurang. Och det ger mig oerhört mycket glädje. Igår var lite kallt och ruggigt så jag var ute och handlade, jag och min fru Helene, och så köpte vi med lite prinsessbakelse hem. Och satt oss och åt. Och det ger en väldigt glädje. Jag var sen och hämtade lite bräder, lite ekbräder som jag tillsammans med min far sågade ner för väldigt många år sedan. Och min far gick bort här i våras. Så tänkte jag, okej, det där var väldigt glädje när vi gjorde det. Och nu glädjer jag mig då att hantera dem. Och det är den här glädjen i nuet. Och vad är det som har gjort det lättare att ha den glädjen i nuet? Och det kanske är inte då trots att du inser att du kan förlora saker och ting. Utan tack vare att du vet att du kan förlora saker och ting. Och du blir gladare när du börjar känna tacksamhet för att det inte är självklart att du är frisk. Men du tar det så självklart. Börjar inse att saker och ting är inte självklara. då blir du lite lättare att vara tacksam i vardagen. Och jag ska ta snabbt här. Men det är då en vers som har burit mig ganska mycket genom åren. Min morbror predikade över det för en 30 år sedan. Och det är en sån där riktigt dyster vers. Men den slutar riktigt bra. Habakkuk 3:17. Fikonträden blomstrar inte mer och vinträden ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel och fältren alstrar ingen gröda. Fåren rycks bort ur follorna och inga oxar finns mer i stallen. Riktigt dystert. Men så kommer nästa vers. Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud. Så trots dina omständigheter så finns den här glädjen. Och då kan man säga, vad är det som gör att den här glädjen för min del har blivit mer än den här vackra poesin? Och jag reflekterade över det som gav mig också glädje i veckan var när jag såg på Facebook i ljuset av det som hände i Paris. Jag vet inte om ni såg det då, var någon, han förlorade sin fru i attentatet. Och han skrev på Facebook, ni får inte mitt hat. Jag saknar min fru. Min 17 månaders son får inte se sin mamma. Men ni får inte mitt hat. Och det tror jag är det som då också har burit och som bär oss. Om du låter hatet segra så förlorar du allt. Men lite grann att få kärleken till att segra. Och så ser du den att den kan segra trots detta. Så ger det en enorm glädje. Det gav mig väldigt mycket glädje i veckan. En annan typ än prinsessbakelsen. Men det är en klangbotten. Och det är det som har burit mig. Och lite grann det hoppet. Vi kommer att förlora den vi älskar. Den glädjen kan försvinna. Men du har glädjen utav det eviga hoppet. Och där kärleken kommer att segra till slut. Det ger för min del en enorm glädje ihop med prinsessbakelsen. Så.
Tack. Tack Magnus, fantastiskt vittnesbörd. Jättehärligt att höra. Och jag identifierar mig mycket med det du säger här. Du berättar om vad du sågade tillsammans med din far. Att få göra sådana saker, vilken glädje det kan ge oss när vi tänker på vad som ligger i den händelsen och i det mötet alltså. För mig så är det också mycket att gå ut i skapelsen. Jag tror vi ska komma ihåg det. När vi blir ledsna, nedstämda och när vi behöver glädje nu. Att ta en promenad i skogen. Att tala med Gud och uttrycka det som finns i vårt hjärta. Skapelsen är en källa till glädje för mig. Och jag tror det är flera av oss som känner detsamma. Och gemenskapen med varandra, att få dela en prinsessbakelse, det är väl underbart. Och få äta en god måltid. Jag minns Ingmar på missionsskolan, en av mina lärare. Han var svårt sjuk, hade en cancer i halsen här och hade strålat och var nära sin sista dag. Men han sa, det är så fantastiskt att få äta en frukost. Att få äta frukost. Och känna smakerna i munnen. För det hade han inte gjort på länge. En måltid. En frukost. Kanske bara en stilla stund i solen. Nu skiner ju inte solen idag. Men det gör den ju. Vi har haft en fantastisk höst faktiskt. En bönestund. Eller en härligt avkopplande stund i soffan. Jag måste nog berätta att min lilla vovve. Hon är ett litet exempel på glädje i nuet i alla fall. För varenda gång när man kommer hem till henne, hon är lika glad i nuet. Ni som har hundar, ni vet hur hundar är. De är så glada. Och det spelar ingen roll hur man själv mår. Det har ingen betydelse vad som har hänt. De är alltid glada när man möter dem. Det är glädje i nuet. Det. Paulus, nu ska vi se. Jag har en tredje punkt här och det handlar om framtiden då. Men i nuet så säger Paulus så här, och det är en viktig vers i vers 13 i det fjärde kapitlet. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Ska vi säga det ihop allihopa? Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det är en fantastisk vers också. Det handlar om att det spelar ingen roll om jag har överflöd eller brist eller om jag är glad eller ledsen. allt kan jag förmå i honom. I honom. Gud är med dig i vardagen, i nuet. Magnus berättade om sin far här. Min far, han skrev inte i den här bibeln, men det var den första bibeln som jag fick när jag var nydöpt, tror jag det var, eller bibelskolan var det nog. Det är väl en sådär 50, 60, 70 år sedan eller så. Men i alla fall, jag minns han skrev det här bibelordet i Filipperbrevet 4:19. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla hur många behov? Alla era behov. Har jag inte satt upp den här versen här? Jo, det har jag ju. Där har jag ju den. Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Ska vi läsa den också? Min Gud ska med sin härliga rikedom i Kristus Jesus fylla alla era behov. Fantastiskt löfte. Fantastiskt löfte. Och som jag sa, den tredje punkten, alltså det handlar om glädje inför framtiden och hoppet i Kristus. Att vi kan lita på vår Herre i allt, ända in i evigheten. Vad som än händer så är han med oss. Jesus är vårt hopp. Och i vers 20 här så säger Paulus: min Gud ska fylla er med sin härliga rikedom i Kristus och fylla alla era behov. Härligheten tillhör vår Fader och Gud i evigheters evighet. Amen. Han har evighetsperspektivet, Paulus. Jesus kommer snart tillbaka. Han är Herre. Han ska bli allt i alla. Alla knä ska böjas för Jesu namn. Det är vårt löfte. Och det är vårt hopp. Och det är fantastiskt, tycker jag. Nu är det bara avslutningen kvar här. Och jag vet inte hur du känner inför det du har hört. Är det så att du tycker det är svårt att finna glädje i nuet just nu, så vill jag inte på något sätt tala fördömelse, utan det är, så är livet. Ibland så är det jobbigt. Ganska ofta så lever vi i det förgångna och vi låter det prägla nuet. Då behöver vi bli fria från det förgångna för att kunna leva i glädje, få den här glädjen i nuet. Besvikelse och dåliga erfarenheter kan kväva glädjen i nuet. Men Gud vill ta sig an vårt förflutna. Han vill fylla oss med den här andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjuk och självbehärskning. Det vi har hört om nu under hela hösten här. Andens frukt, vad är det egentligen? Ja, det är ju Jesu närvaro i våra liv. Jesus själv i oss. Och det kan få ske i den här gudstjänsten. Du är välkommen ner till förbönsplatsen. Det finns någon som gärna vill be för dig om du skulle vilja. Kanske du har oroat dig för framtiden. Det kan också vara en oro. Vad ska hända i framtiden? Hur ska det bli? Kanske du är orolig för döden. Det är också någonting som många av oss kan oroa oss för. Du känner inte den här glädjen i Herren. Men Jesus vill bli ditt hopp inför framtiden. Han vill ge dig av sin frid. Kom till honom den här förmiddagen. Ska vi stå upp allihopa? Ska vi resa på oss? Tack, Herre Jesus. Tack, Herre Jesus, för att du har tala till oss den här förmiddagen. Tack för att du har talat till mig, Herre. Tack för din stora omsorg om oss. Tack för din godhet mot oss var och en. Tack för att vi får vara bland dem som kallas dina barn, Herre. Vi prisar och lovar dig. Tack för glädjen det är att få ha sitt namn skrivet i livets bok. Tack för att du har gett ditt liv för oss var och en, Herre. Tack för att du älskar oss så högt. Och tack för att du vill vara nära oss den här stunden nu. Och du vill möta med oss. Du vet hur vi känner oss var och en. Du känner våra behov. Och jag ber dig, Fader, att du ska komma med den där övernaturliga glädjen som bara kommer från dig. Och du vill fylla oss den här stunden med din heliga ande, med andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, ödmjukhet. Kom med den heliga ande, Herre. Fyll oss just nu, Herre. Och du vet om det är någon här den här förmiddagen som behöver ett särskilt möte med dig. Möt just nu, Herre Jesus. Jag ber om det, Herre. Tack för att du vill komma. Kom med din stora glädje från himlen. Låt den få flöda in i våra hjärtan. Halleluja. Tack för att du gör det just nu. Halleluja. Jag prisar dig. Jag tackar dig, Jesus. Tack för hoppet vi har i dig, Herre. Tack för att vi vet att du är vårt hopp, Herre Jesus. Halleluja. Halleluja. Vi står kvar inför Herren. Och skulle du vilja ha förbön så är du välkommen ner till förebedjarna här nere i hörnet. Och vi sjunger och lovar Herren tillsammans.